politik. Jättefint. Och så tar till igen. Och sluta krista andra. Kommer pannan, ögonen, näsan, munnen, hakan och så huvudet ute. Så drar du in ett djupt andetag igen. Så tar du tag i dina knän och så kristar du fram axeln till mig. Där har vi någonting. Så. Och så ett tag till. Så. Och så andas igen. Titta här, Mr. Smith. Kom igen, Harry.
Åh, älskar. Det gick ju bra. Titta, vilken fina. Ja. Hejsan. Oj. Min lilla. Ja. Vad bra gjort.
Som ni säkert har förstått har ni just lyssnat till en förlossning. På Karlskrona lasarett hade man förra året 1500 förlossningar. I år blir det fler eftersom Karlshamns lasarett lagt ner sin förlossningsavdelning.
Karlskrona, det vill jag nog aldrig mer göra om. För det var så jobbigt där borta så att man var nästan gråtfärdig varje dag. Man orkade inte en dag.
Jag tyckte det var väldigt positivt alltihopa.
Två nyblivna mammor med helt olika erfarenheter av sin förlossning på Karlskrona lasarett. Hur kan de ha så motsatta upplevelser? Hur är det egentligen att föda barn i Blekinge? Vi ska börja med att lyssna till deras berättelser. Margareta bor i Jämjö och var förstföderska när hon fick sin lilla dotter för en månad sedan.
Man var ju väl inställd på utan att skulle gå till. Tänkte på som mor skulle föra och hon hade ju ingen aning om hur det skulle gå till. Så det är skillnad.
Kan vänta oss. Hur var ni där uppe på BB-avdelningen?
Ja, det var inte som på ett sjukhus. Det var så fritt. Och det var väldigt trivsamt där. Sa jag att de kom in med barnen vid 6 på morgonen. Fick man ge dem mat, amma dem. Sen hade man dem en stund där inne på salen. Sen när man skulle gå ut något ärende eller göra någonting annat eller om man var trött så körde man ut dem till barnsköterskorna. Så tog de hand om dem, gav dem mat också och tvättade och bytte på dem. Sen det var så ledigt kan man säga. Ville man gå och lägga sig så gjorde man det och de skötte ungarna då. Det var bara ett litet någonting som jag tyckte inte riktigt om. Det var när maten kom. Man fick äta så och snabbt för de kom och skulle ta ut brickorna. Så att annars var allting annat så bra. Sen kom doktorerna en gång varje förmiddag när de gick i ronden. Så att jag tyckte det var väldigt positivt alltihopa.
Hade personalen tid med dig och så?
Ja, men det hade de. Det var så många där. Och de behövde allihopa det. Så att vill man undra om någonting, så gick man ut där och så fick man hjälp med allting, tyckte jag.
Ja, Margareta hade en fin upplevelse både av själva förlossningen och tiden på BB-avdelningen, eller eftervårdsavdelningen som den heter. Men så här var det inte alls för Eva från Asarum. Hon födde sitt femte barn, en pojke som heter Dennis, i våras.
Ja, för det första så fick man ju sitta och åka ända bort till Karlskrona från Asarum då. Och ordna för barn och de andra barnen och alltihop. Och det var ju väldigt körigt.
Var du orolig att du inte skulle hinna fram i tid?
Ja, man tänkte ju det är ju femte barnet så man vet ju inte. Det kan ju gå jättefort då. Och sen så, allting skulle ju klaffa. Man skulle hinna fram helst av allt då ju. Och hinna komma i ordning innan det hela började. För en förlossning är ju inte så rolig alla gånger. För det är ju ganska jobbigt.
Hur var det sen när du kom dit?
Ja, sen så när jag kom dit så... Ja, förlossningen och det var ju... man säger, det var ju som det skulle vara. Det var ju lugnt och skönt och så. Men sen när man kom upp... jag var färdig förlöst. Och skulle komma på avdelningen så var det ju... en avdelning bara och det var ju överbelagt där. Så det var ju jättemycket människor där. Och ingen personal som hade tid med en. Och så låg man då sex, det skulle vara sex i en sal då. Och sen var det några med fyra och några enkelrum och så. Det var ju jättemycket folk där. Det var 30 mammor skulle jag tippa på. Och så var det då tre toaletter var det. På hela, på allihopa de mammorna och en dusch. Så då fick man ju stå och vänta. När man skulle gå på toaletten på morgonen då, när alla skulle göra sig i ordning för kvällen, då fick man ju också stå och vänta.
Var det alltså överbelagt så att det låg fler mammor på salarna än vad det egentligen skulle vara?
Ja, den dagen jag kom. Sen åkte de hem en del. Sen var det några som åkte in från korridoren på salarna. Och i det rummet jag låg så var det ju en för mycket första dagen. Men sen var det ju alla dessa blommor som fanns där när det var så många. Det var ju en enormt stark blomdoft. Man kunde ju knappt vara där inne. Och sen tycker jag det här med besökstid från klockan 1 på dagen till klockan 8 på kvällen. Det är ju fruktansvärt jobbigt. När det kommer in hela släkten till en säng och hela släkten till nästa säng. Och sen ska man amma barn mitt i alltihopa. Det fungerar ju inte. Man behöver ju lugn och ro framför allt efter man har fått.
Men det fanns det ingen där då alltså?
Nej, det fanns det inte. Inte när man låg så många på en sal. Jag tyckte det var så stressigt. Man kände sig precis färdig. Det är när man helst av allt väl har gjort det. Tatt en taxi och åkt hem. Tatt ungen och åkt hem igen.
När det var så här många, hade personalen tid med dig då?
Nej. Den lilla, han kunde inte andas riktigt när han kom fram efter förlossningen och så. Så att det sa de ju på första dagen då att jag fick vänta över. Annars hade jag åkt dagen efter med samma. Men så fick jag ju vänta över till en dag till. Så jag var där 2 dagar och så förlossningstiden och det. Så att... men jag försökte fråga barnläkaren då vad det var för fel, varför han inte kunde andas, vad det var för någonting de hörde. Men hon svarade, hon bara tittade på mig, sen gick hon därifrån. Hon var så stressad så hon hade inte tid att prata med henne. Så det var ju obehagligt att veta bara att det var något fel, som kanske inte var något fel, man vet ju inte. Fick man ju inte veta någon gång. Sen så då gruvade man sig för det här med att åka taxi ända från Karlskrona bort till Karlshamn. Men man fick ju göra det ändå, för alla som var friska, de fick ju åka iväg. Då fick man sitta där, vi var 4 stycken som skulle åka i en taxi. Och då var det en av de här mammorna som hade tagit kejsarsnitt, så hon var snittad. Hon fick sitta med en babylift i knät och hade så ont i magen när hon kom fram. Och vi andra fick ju också sitta med våra babyliftar i knät. Hela vägen till Karlshamn då.
Hur länge var det du fick stanna på Karlskrona?
Jag var där 2 dagar. 2 dygn.
Så efter 2 dagar så förflyttades du till Karlshamn då alltså?
Ja. Och det var alla som var friska och det var inga fel, så fick de åka.
Hur var det att komma till Karlshamn sen?
Ja, det var så lugnt och skönt så det var inte klokt alltså. Det var precis som att all den stressen och allt det jäktet det for av en. Man kunde koppla av. Det var inget... de hade tid med en, de kunde prata med en. Man fick ett särskilt, man kunde sitta och äta vid ett vanligt bord och bara det gör mycket. Så det här med Karlshamn, det fanns ingenting bättre alltså. när man kom dit.
Du har ju fått barn förut, bland annat två här i Karlshamn.
Ja.
Och också något uppe i Strängnäs var det?
Två barn i Strängnäs, ja. I Eskilstuna.
Om du jämför med förlossningarna där uppe och här i Karlshamn med den som du hade nu sist i Karlskrona, hur skulle du jämföra dem?
Ja, den bästa förlossningen, eller den förlossningstiden och eftervården som jag varit med om, det är nog här i Karlshamn, på Karlshamns lasarett. För det var inget stress, utan det var, man kunde koppla av, man kunde känna sig som en människa efteråt. De hade tid, de kunde pyssla om, och orkar man inte med ungen så tog de hand om ungen, och man visste att den var välskött och så. Man behövde inte ligga och skrika ändå. För man är ju ändå ganska trött efter. Sen efter det så kommer nog Eskilstuna och Karlskrona, det vill jag nog aldrig mer göra om. För det var så jobbigt här borta så att man var nästan gråtfärdig varje dag. Man orkade inte en dag.
Det var Evas minnen av sin förlossning på Karlskrona lasarett. Vi har träffat Lars-Erik Sandholm, överläkare och klinikchef för kvinnokliniken, förlossningen och BB-avdelningen. Och Berit Andersson, barnmorska och avdelningsföreståndare på förlossningen. Vi lät dem lyssna på Margaretas och Evas berättelser.
Ja, det är väl så att varje människa upplever väl sin situation unik. Det här är alltså en mamma som var nöjd, och jag vet inte när på året hon fick sitt barn, men det har väldigt troligtvis varit när det har varit lugnt och allting har varit avslappat och fint.
Det var nu under hösten.
Ja, höstarna vet ju att det är lugnare på förlossningssidan. Det brukar alltid vara så. Och den andra mamman har verkligen varit här under rusningstid, det framgår ju. När all personal var fullt upptagen av att klara det absolut nödvändiga och inte hade tid till det där lilla extra som vi vet att det också behövs kanske. Jag förstår den här andra mamman som upplevde det som väldigt jobbigt. För vi har alltså, som väl är kan vi väl säga, väldigt sällan vi behöver ha överbeläggningar på den BB-avdelningen vi har, som redan i sig själv är ganska trång.
Vad säger du, Berit? Är det ofta som du känner dig överbelupen av arbetet?
Ja, det är väl mest på vårarna som vi har så mycket att göra. Och då kan det verkligen vara jobbigt att försöka hinna med alla patienter och fyllt upp alla rum.
Är det länge då under våren? Är det flera månader eller är det några veckor eller så?
Nej, det brukar röra sig omkring 2 månader. Mars, april är väl värst.
Toppar på våren skapar alltså överbeläggning och stress på BB-avdelningen. Men kan man då inte planera för den beläggningen och undvika att mammor som föder på våren får negativa upplevelser av sin förlossning?
Ja, det är väl så att vårdplatserna beräknas ju mera efter medeltal och de slås ut över hela året. Och det är ju som i all statistik så att det är ytterligt sällan som medelvärdet infaller egentligen. Och därför gör det just, eftersom man kan inte styra förlossningsverksamheten, den styrs ju av föräldrarna själva, och det gör ju att man kan alltså inte planera som när det gäller planerade operationer och sådant, att man kan ha en väntelista och ringa in patienterna när det finns plats, utan vi får ta emot förlossningspatienterna där de kommer. Och då blir det ju också att det slår mycket mer i beläggningen på sådana avdelningar. Det kan vara som det, när det verkligen är stressigt, att det behövs överbeläggningar. Och det kan också vara att vi har avdelningen nästan tom, men vi har lika mycket personal i båda situationerna. Mamman som hade varit förlöst i Karlshamn tidigare hade ju upplevt den förlossningen väldigt positiv, och det kan jag förstå. För att på den tiden som man fortfarande hade förlossningsverksamhet i Karlshamn så hade man ju i medeltal, om vi nu ska använda det igen, en förlossning per dygn. Och den mamman som då fick sitt barn kunde ju verkligen ta som hand väldigt väl. Och det är ju väldigt positivt.
Eva hade tidigare fött barn på Karlshamns förlossningsavdelning. Men den lades ner i slutet av förra året. Varför kunde man inte behålla den? Harald Wilhelmsson, sjukhusdirektör i Västra distriktet.
Det var två saker som spelade en roll. Dels var det minskade antalet födslar, och det var avgörande. Dels var det kvinnornas benägenhet att vilja förlösa i Karlshamn. Men dels var det också en mer noggrann övervakning som hade mycket bestämda syften och mål som gjorde att det blev färre antal födda barn, och vi var nere i 250 födda barn, och det var alltså inte ett varje dygn på året, utan och det förstår alla att detta var en så pass liten födelsefrekvens på vårt förlossningsenhet att det var svårt att hålla igång detta med erforderliga personalresurser.
Du sa kvinnornas benägenhet att föda i Karlshamn. Då förstod jag dig inte riktigt vad du menade.
Jo, det har under ganska många år varit valfrihet för kvinnorna från den här länsdelen, Västra distriktet, om de vill föda i Karlshamn eller de vill föda i Karlskrona. Under senare år så har det tillkommit en del resurser i Karlskrona som alldeles påtagligt blev lockande för många kvinnor. Det var dels ökade möjligheter till att få smärtlindring i samband med förlossningen som vi inte kan ha här, av det skälet att vi kan inte ha läkarresurser dygnet runt här. Och de kom från och med, ja, det är 2 år sedan nu tror jag. Och det påverkade benägenheten att föda, vilja föda i Karlskrona. Alldeles klart såg vi en påverkan där. Och det andra var tillkomsten av särskilda intensivvårdsresurser för barn mycket snabbt efter själva födelsen och delvis i samband med födelsen, som gjorde att barn som kom ut med vissa problem omedelbart togs om hand på ett kvalificerat sätt. Och det här upplevde kvinnor och föräldrar som en trygghet, och det påverkade benägenheten av att välja att föda, kvinnornas och föräldrarnas benägenhet att föda, välja att föda barnen i Karlskrona. Och det kan man alltså inte säga någonting om. Det är ju kvalitet för den enskilda människan det här. Men samtidigt gjorde det då att verksamheten här minskade. Utvecklingen sedan förlossningsverksamheten upphörde har varit en kvalitetsförbättring. Med undantag då för den olägenhet det innebär för föräldrarna att behöva åka till Karlskrona i samband med den här längre transportsträckan. Men i övrigt har vi haft en kvalitetsförbättring genom att vi med de resurser vi då fick loss här genom förlossningsverksamheten upphörde har kunnat förstärka förvården. Och det tycker vi då är en positiv utveckling.
Tänkte ni någonsin på att försöka skaffa de resurser som Karlskrona hade istället hit?
Ja, självklart tänkte vi på det. Men det är ju otänkbart ur ekonomisk synpunkt. Att ha till exempel anestesiläkare som kan ge smärtlindring dygnet runt närvarande på lasarettet är omöjlig sak för ett lasarett av Karlshamns storlek. Vi kan inte heller ha gynekolog närvarande dygnet runt. Vi har gynekolog på dagtid här, men vi kan inte ha det. Det leder till fullständigt orimliga kostnader som då får slås ut på 250 förlossningar per år.
Så mammorna från Västra Blekinge får numera åka till Karlskrona. Sträckor på upp till 9 mil från Sölvesborg och Olofström till exempel. Också en taxichaufför kan ha erfarenheter av det här med barnafödande. Tommy Bergstedt kör taxi i Olofström och han har hittills inte tvingats vara behjälplig med en förlossning i sin bil.
Nej, jag har inte tagit någon förlossning i taxibilen. Däremot har jag varit nära att få någon förlossning i taxibilen. Det har ju hänt att det har blivit brådskande i bilen.
Vad gjorde du då?
Ja, vi har ju bara en möjlighet som taxichaufför, och det är att då stanna till i Karlshamn istället för att köra direkt till Karlskrona. Och sen får det ju bli deras problem på akuten som då skickar vidare dem med ambulans eller kanske förlöser dem där nere.
Händer det ofta att ni blir tvungna att lämna blivande mamma på akuten i Karlshamn istället för att ta er ända till Karlskrona?
Nej, det händer inte ofta. Däremot vad som händer, det är väl att vi kanske får köra till Karlskrona om man ser att de har kommit hem efter 2-3 dagar, vi får köra till Karlskrona igen. Vad jag menar med det är att vi kanske får köra i onödan. De är mer oroliga i och med att det är längre färdväg.
Är du själv orolig för att du ska sitta där en dag och försöka vara behjälplig med en förlossning i bilen?
Det är absolut det värsta som kan hända mig. Det är säkert en mardröm för alla taxichaufförer att vi ska behöva vara behjälpliga med det. Och någon som helst utbildning för taxichaufförer i det fallet existerar inte.
Kvinnorna i Västra Blekinge är tydligen också oroliga för att inte hinna fram i tid och åker många gånger för tidigt och i onödan. Men det har hänt att man inte hunnit ända fram till Karlskrona. Harald Wilhelmsson.
Ja, det har under det här året hänt 7 hittills genomförda förlossningar här i Karlshamn. Och de har genomförts framgångsrikt. Men det är självklart inte en situation som vi önskar, utan kontakten mellan den blivande mamman och förlossningsenheten ska ju vara så god att de åker så tidigt som möjligt och att då ha möjligt god tid. Men vi har vissa möjligheter här naturligtvis, eftersom sjukhuset är öppet dygnet runt, att ta emot och genomföra en förlossning. De har varit normal förlossningar och allt har gått lyckligt och väl.
Det var bara det att det var så bråttom då?
Ja, man åkte in här och hade kontakt med oss i de flesta fall per telefon och radio. Och då var det, har vi väl bedömt det bättre att de kommer in och förlöses här än att åka med en vidare.
Mammorna i västra distriktet ligger bara 2 dagar på förlossningen i Karlskrona. Sen överförs de till eftervårdsavdelningen i Karlshamn. Eva berättade om hur hon tillsammans med 3 andra mammor, varav en hade förlösts med kejsarsnitt, forslades i taxi till Karlshamn. En tillfällighet, säger doktor Sandholm. I vanliga fall är det landstingets buss som kör mammorna, och blir det med taxi ska det bara vara 2 mammor för att få plats för barnen. Men är det bra att flytta nyblivna mammor på det här sättet, Harald Wilhelmsson?
Ja, det kan vara bra ur vissa synpunkter. Det ger en närmare kontakt med hemorten. Det ger en liten, lugn och trivsam avdelning. Vi får möjlighet att fortsätta det program för föräldrautbildning som vi har före födelsen, under perioden här på BB. Och det ger alltså möjlighet till vänner och bekanta att besöka på närmare håll, så visst kan det vara en fördel. Självklart är det sedan en olägenhet för mamman att efter 2 dagar behöva tillsammans med barnet transporteras över. Nu har vi arrangerat transporterna på ett bra sätt och det har inte varit några problem med de här transporterna.
När Karlshamn la ner sin förlossningsavdelning så innebar det ju att Karlskrona fick ta hand om fler förlossningar. Men man har inte ökat antalet platser, Lars-Erik Sandholm.
Nej, faktiskt så har det minskat, eftersom vi har stängt BB lättvårdsavdelningen. Där vi hade först 10 och vi hade stängt först 2 platser när dialysavdelningen öppnade, och sedan hade vi 8 platser kvar och så stängdes de också. Och det får vi nog säga att det var ett förslag från kvinnoklinikens egen personal att vi skulle göra den rationaliseringen för att föra över BB-lättvårdsavdelningens personal till BB-avdelningen för att få bättre möjligheter till föräldrautbildning där. Men detta är ju någonting som vi ännu inte har testat under vårsäsong. För förra våren, när till exempel, om det nu var förra våren, den här mamman från Karlstad förlöstes, då hade vi även lättvårdsavdelningen öppen och det var ändå lika så fullt. Men på den tiden så utnyttjade vi inte gynavdelningarna lika mycket när det gällde BB-patienter. Nu har vi försökt att kompensera de här problemen med utrymmena på BB-avdelningen genom att låta patienter, antingen de oförlösta som ligger inne för övervakning eller de mammor som har sina barn på neonatalavdelningen, de mammorna får ligga på gynavdelningarna istället för att vi ska få bättre utrymme på BB-avdelningen. Och gynpatienterna kan man styra intaget på ett annat sätt. Då kan vi alltså under högsäsong minska på intaget av gynpatienter och ha fler BB-patienter istället. Och när det är lägre antal förlossningar, då kan vi ta in mera gynpatienter. Så vi hoppas att det systemet ska kunna göra att belastningen blir jämnare.
Men är det bra det att låta nyblivna mammor läggas på gynavdelningarna?
Ja, vi har provat det nu. Vi började i maj och sen har vi ju provat det sedan dess och vi har ju tidigare haft det också. Det är klart att det finns väl alltid situationer som kan göra att det kan vara lite besvärligt möjligen, men jag tycker nog att i stort sett har det fungerat bra. Och i vårt fall med de lokaler vi har så är det nog ett måste, för att det är ju tvärtom så att man ju i besparingssyfte önskar att skära ner vårdplatsantalet ytterligare. Och det måste man ju då försöka på något sätt klara av genom att verkligen effektivt utnyttja de vårdplatser vi har. Det är ett ständigt problem.
Vad säger du som barnmorska? Tror du att det är bra att lägga nyblivna mammor på gynavdelningarna?
Ja, de mammorna som har sina barn uppe på neonatalavdelningen till exempel, de tror jag många gånger kan må bättre på en gynavdelning där de slipper att se de nyförlösta mammorna ligga och kela med sina barn, för de saknar sina egna barn väldigt mycket som de då inte kan få ha hos sig eftersom de inte mår riktigt bra.
Så du menar att psykiskt sett så får de inte samma press på sig där då? Ja. Neonatalavdelningen, ja, det är den avdelning där nyfödda men inte friska barn läggs för speciell övervakning. Men med ökat antal förlossningar och minskat antal vårdplatser kan man verkligen förbättra situationen för mammor som föder under topparna på våren.
Jag tror inte att någon landsting har råd att bygga sjukhus som är, liksom är dimensionerat för att klara toppbelastningar utan att det blir överbeläggningar. För det är alltså ungefär som man skulle bygga hotell då som bara var fullbelagda kanske en vecka om året. Det är alltså ekonomiskt väldigt svårt. Det är ju inte kanske vårdplatserna som är det dyraste, för det är ju personalen. Och den måste ju också dimensioneras efter vårdplatserna. Jag tror att tvärtom är det ju så att det ska ju, man tvingas alltså göra besparingar genom landstingen nu, och det tycks ju som de besparingarna huvudsakligen ska tas på slutenvårdssidan, alltså på sjukhusplatserna. Och då måste man alltså räkna med att det blir längre perioder med överbeläggningar.
Men om det nu betyder så mycket för en enskilda mammas upplevelse av sin förlossning som vi kan märka på de här två exemplen, bör man inte kunna satsa de resurser som behövs ändå?
Ja, det ska du fråga politikerna om, för att det är de som ska fördela resurserna. Jag tror aldrig vi kan undvika att under vissa perioder ändå kommer att vara stressigt. För att så är det ju i sjukvården överallt, att plötsligt så väljer det in patienter och då blir det väldigt stressigt. Och sen plötsligt är det långa perioder när det bara kommer enstaka, och då har personalen sysselsättningsproblem istället.
Vad tror du, Berit? Hur pass viktigt är det här med att det finns tillräckligt med personal på förlossning och BB?
Att det finns tillräckligt med personal på förlossningsavdelningen är ju väldigt viktigt för att patienterna ska kunna bli rätt omhändertagna. Och viktigt är det väl på BB-avdelningen också. Men jag håller nog med Dr. Sandholm här när han säger att man kan inte styra det efter topparna bara. För då skulle personalen gå sysslolös långa perioder på året och inte ha så mycket att pyssla med.
Finns det ingen annan lösning, tror du, som gör att man ändå kan utnyttja personalen just då för förlossning och BB, men till någonting annat under resten av året?
Nej, jag tror det är svårt.
När det gäller utrymmet och antalet vårdplatser då, tror du det är samma sak där?
Nej, det blir dyrbart att ha en massa vårdplatser stående tomma. Och helst på eftersommaren på hösten när beläggningen är dålig.
Tror du man kan göra någonting för att undvika att det blir så jobbigt som vi hörde att den ena av de här nyblivna mammorna hade upplevt det?
Ja, jag tror om man kan försöka att styra det så här och utnyttja gynplatserna lite mer och slippa de stora överbeläggningarna på BB, att det är en bra lösning.
Hur är det att jobba i de här stressiga topparna? Hur känns det?
Ja, det är psykiskt jobbigt, men samtidigt är det också roligt när det händer någonting.
På vilket sätt är det roligt, menar du?
Ja, man blir ju hela tiden engagerad i patienterna och det är roligt att arbeta med dem och hjälpa dem.
På förlossningen finns 5 sängar, på BB-avdelningen 26 platser. Men båda avdelningarna är inrymda i gamla och trånga lokaler.
Ja, det är klart att jämför man med ett nytt modernt sjukhus så, och sen kommer in i våra lokaler så tycker man väl att det verkar påvert här. Men det fungerar ju faktiskt ändå. Jag tycker själv när jag kom hit till Karlskrona för 5 år sedan att den här förlossningsavdelningen var väldigt trång. Och det är den ju fortfarande. Det är relativt små rum. Men, och det är trångt för personalen. Patienterna, de som är här kortast tid, de blir förlösta och åker härifrån. Men personalen går ju hela tiden i de här trånga lokalerna. Det är dåligt med utrymme för dem. Och det är inget bra. Det är ju sånt man verkligen önskar att det skulle bli bättre. Och det kommer vi ju att få, men man får alltså ha tålamod. Och när det gäller BB så är det ju sånt som vi varit medvetna om, ja, många år. Och försökt också att förbättra. Det talades till exempel om det här med att det var dåligt med både toaletter och duschar på BB-avdelningen. Och det är ingen tvekan om att det är ett problem. Vi försöker göra så gott det går. Vi låter patienterna åka ner i badet som ligger i samma hus och utnyttja duscharna där. Och överhuvudtaget så försöker personalen hjälpa de patienterna till rätta så mycket som möjligt. Men man får alltså, patienterna måste ju informeras om att vi har de här problemen. Och så får vi hoppas att de kan, nu är det inte de mammorna som ligger här nu som kanske får glädje av de nya lokalerna.
När väntar ni att de nya lokalerna kommer att bli färdiga?
Ja, planeringen ligger ju på 1986. Så det är klart det kan tyckas det är många år dit. Men vi har hållit på att planera för de här nya lokalerna så pass länge så att vi tycker kanske inte att 86 låter så hemskt långt fram i tiden då. Nu har man ju börjat med schaktningsarbetena och man kan ju liksom nu se att det verkligen ska hända någonting och det är ju väldigt positivt.
På Karlskrona lasarett finns både modern förlossningsövervakning och modern smärtlindring. Det var ju det som gjorde att blivande mammor i västra Blekinge valde att föda i Karlskrona. Där finns både den personal som behövs, förlossningsläkare, barnläkare, barnmorskor och narkosläkare dygnet runt. Där finns den tekniska utrustning som behövs, även om inte den heller riktigt räcker till när det är överbeläggning och en del skulle behöva förnyas. Men det är önskemål som får läggas fram vid budgetarbetet. Men det finns också andra önskemål.
Ja, det man främst skulle önska är att alla mammor skulle få chans att gå på psykoprofylaxkursen eller sådana här förberedande kurserna. Som det är idag har vi inte möjlighet att låta alla gå.
Är det många som kommer hit och inte har fått gå en sån kurs?
Främst under sommaren så ligger ju den här undervisningen nere. Men annars under året fungerar det ganska bra.
Det är alltså en viktig bit att man har den kunskapen som psykoprofylaxen ger.
Ja, och helst för mamma som inte har fött barn utan som ska få sitt första barn.
Tycker du att det är en viktig bit?
Ja, absolut. Det är hela, ja, föräldraförberedelsen. Vi ska ju inte glömma papporna heller faktiskt för att de är ju i stor utsträckning med på förlossningarna här. Och det är väl nästan lika viktigt att de går på de här kurserna som att mammorna gör.
Tekniken och kunnig personal finns alltså för att blivande mammor i Blekinge ska kunna få en förlossning och en tid på BB som blir en lugn och fin upplevelse. Något som är viktigt för det fortsatta föräldraskapet och ett minne som kvinnor bär med sig resten av livet. Men risken finns att det blir en jobbig och orolig upplevelse. Hur ska man kunna undvika det och vad har de för råd att ge?
Ja, att du ska förbereda dig väl genom att gå psykoprofylaxkurs och sen kanske inte planera ditt barn att födas precis på våren under högsäsong när vi har det som stressigast utan antingen januari, februari eller också lite senare på försommaren.
Det där med att planera en förlossning på en speciell tidpunkt av året, det kan man givetvis försöka. Och många gör väl det och det är väl ett av skälen till att många också föder på våren. För det är klart det har vissa fördelar att ett nyfött barn kan snabbt komma ut under sommaren. Och det har lite hunnit växa till sig när det blir höst och vinter. Men det är ju inte så att alla precis blir gravida precis första gången de försöker. Utan det kan ju ta tid innan det blir någon graviditet. Och ur sjukvårdens synpunkt så är det ju väldigt fördel om man har en spridning över hela året och inte behöver ha de här topparna på våren. Men det vet vi ju att det kommer vi att fortsätta att ha, så att det är bara fromma önskningar. Vårt mål är ju att alla ska få en lugn och trevlig förlossning under alla tider på året. Men det är säkert mer folk på både förlossningsavdelningen och på vårdavdelningarna under våren. Men det är ju säkert trevliga människor också. Jag tror att många patienter där uppe trivs väldigt bra med gemenskapen på avdelningen, även om det är trångt. Den uppfattningen har jag i alla fall fått när man pratar med många. Man kan stå ut med en del, för att det är positivt det hela, och det är positivt att få ett önskat barn.
Jag kom in klockan 8 på BB, men verkarna började inte förrän 3. Och barnet blev fött före midnatt, så det var inget särskilt med det. Jag tyckte jag låg där och väntade en oändligt lång evighet. Och Björne var med och vi lyssnade på ljuden från rummen bredvid. Jag var ett vanligt förlossningsfall och det var inget särskilt med det. Nog hade jag läst alla böcker och stickat en tröja hade jag med. Och jag visste precis hur man andas, vi övade oss hemma på det. Men på BB var väggarna vita och barnmorskan kom då och då. Och överläkaren gick ronden med 20 studenter som tittade på. Jag var ett vanligt förlossningsfall och det var inget särskilt med det. Nog hade jag drömt många drömmar och haft mina tankar om allt som kan ske. Om navelsträngen kring halsen, jag drömde rätt mycket om det. Jag minns inte namnet på kvinnan som hjälpte mig föda mitt första barn. Hon kom på jobb klockan 4, jag var hennes tredje den dagen. Och jag var ett vanligt förlossningsfall, så det var inget särskilt med det. Nog hade jag drömt om att hålla mitt nyfödda barn som de brukar på bild, och vara precis så där lycklig och strålande underbart mild. Jag minns bara blodet och skiten, hon låg på min mag och ljuset var vitt. Jag tyckte hon verkade så liten, ett barn som helt plötsligt var mitt. Jag var ett vanligt förlossningsfall och det var inget särskilt med det. Nog trodde jag känslorna växte, växte med magen och fanns där till slut. Nog trodde jag skulle älska mitt barn när det sedan kom ut. För någon hade glömt att berätta att sånt som förändrar ens liv ger glädje, ångest och arbete, tar tid att vänja sig vid. Jag var ett vanligt förlossningsfall och det var inget särskilt med det. Jag var ett vanligt förlossningsfall och det var inget särskilt med det.